Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Historiepodden sponsras av Sky Showtime, en streamingtjänst med exklusiva serier och storfilmer.
Robin, det kommer två nya historiska dramaserier på Sky Showtime. Den ena är Mary and George och den andra är A Gentleman in Moscow.
Helt riktigt. Mary and George handlar då om Mary och George Villiers, mamma och son. Genom hennes skolning så blev George gunstling, eller älskare, till den engelska kungen James the First. Jakob den första på svenska. Mm. Därmed en av epokens mest inflytelserika politiska spelare.
Ja, och är du mer intresserad av bolsjevikernas statskupp i Ryssland så handlar ju då A Gentleman in Moscow om en rysk aristokrat som sitter inspärrad på Metropol Hotel i Moskva samtidigt som hela det ryska samhället bara förändras då förstås. Och Ewan McGregor, han spelar då huvudrollen. Det här är bra grejer.
Just det. Streama alla avsnitt av Mary and George och A Gentleman in Moscow och såklart mycket, mycket mer. Endast på Sky Showtime. Från bara 59 kronor per månad.
Och en väldigt relevant grej som vi inte ska missa här är ju att du får en månad gratis när du registrerar det. Ange bara kampanjkoden Historiepodden med stora bokstäver versaler på skyshowtime.com. Koden gäller till och med den 30 juni.
Radio Play.
Jag tycker att Hemingway och hajarna, som detta avsnitt heter, skulle vara ett ganska bra namn på ett dansband. Alternativt ett proggband. Helst kanske ett lite proggigt dansband. Detta kommer vara en liten berättelse om den sista romanen som Ernest Hemingway publicerade medan han fortfarande levde. Och vi kommer i alla fall försöka fokusera på ett särskilt förhållande i Hemingways liv. Det till marint liv. För hur förhåller man sig till Ernest Hemingway? Ernest fucking Hemingway. Skulle vi göra ett biografiavsnitt hamnar vi i första världskriget, spanska inbördeskriget och andra världskriget. Det blir väldigt, väldigt mycket. Det går inte. Det går bara inte. Därför måste vi använda den där nerven längst inne i poddcentret av hjärnan. Var finns egentligen den mest intressanta storyn? Detta kommer handla om Kuba. Om att flyga plan i Afrika, om att motbevisa alla hatare och slutligen om att ändå inte räcka till. Det är en fantastisk berättelse, både sorglig och rolig, med en protagonist som är just det, både sorglig och rolig. Ni är varmt välkomna.
Välkomna till Historiepodden med Robin Olofsson och Daniel Hermansson. Det är jag som sitter här och jag är då den senare av de två namn jag droppade här.
Ja, all denna fakta är korrekt.
Och vi ska tydligen inte alls göra något biografiavsnitt här.
Nej, hur ska man klara av det med en man som levde det typen av liv och som har så mycket... Det är så svårt att skilja på fakta och myt. Aha. När man pratar om Ernest Hemingway också.
Ja, nu behöver man ju ha lite bakgrund ändå. Så att det kanske inte blir ett biografiavsnitt. Men för att förstå den här karn så behöver man ju ändå ha lite runt omkring i bakgrunden. Eller så har jag tänkt i alla fall när jag har förberett på de lösa boliner jag fick och förbereda på.
Lösa boliner. Jag sa att vi ska göra ett avsnitt om Ernest Hemingway och hans relation till hajar. Ja. Det är väl ändå konkret?
När jag kollade igenom ditt meddelande igen så såg jag det. Och det stämmer. Ja, det kommer vara mycket hajar här. Men apropå det här med att barndom och sånt uppväxt spelar roll så kanske man kan ha det med sig där ändå. Lite,
så är det. Det här avsnittet gör vi tillsammans med vår sponsor Gävle Energi.
Jajamän.
Och om man går in på Gävle Energis hemsida gavleenergi.se då kan man göra ett test som kollar hur bra miljökompis man är.
Jajamän.
Det handlar alltså om hur duktig man är på att spara på el så här års. Mm. Det är vinter. Elpriset går ju upp också. Mm. Då får man vara lite klok. Jag tänkte att vi kan köra några sådana frågor med dig så att lyssnarna fattar vad det här är för någonting.
Mm. Nej, vi...
Första frågan då, energiel. Drar du ur laddaren ur kontakten när du inte laddar din telefon, surfplatta eller dator?
Nej.
Det blir noll poäng på den elkompisfrågan då.
Det skulle kunna vara minus eftersom det är flera stycken som sitter i och drar.
Ja. Släcker du lampor i de rum du inte är i?
Nej, inte hemma.
Ja.
Ibland, oftast. Ja.
Där ska jag kan inte gå omkring i ett mörkt hus när så här års när det är så mörkt ute.
Nej.
Det är risken för att bli lite låg i humöret är för stor då.
Mm.
Lämnar inte tv, dator eller annan teknik i standby-läge utan stänger av istället.
Det är mycket standby det här.
Ja. Och så fortsätter du på det sättet. Äter du all mat du tar för dig i alla fall?
Det brukar jag vara ganska bra på. Det beror ju på min mycket rigida uppfostran hos min dagmamma att man skulle minsann äta upp allt annars så var det, var ju till och med tävlingar kring det där när man gick hos min dagmamma när jag var liten.
Ja.
Så fick man stå högst upp på en prispall och ta emot någon form av medalj om man hade ätit upp allt först.
Ja, det ser.
Så det gör jag i alla fall.
Ja. Då får du några poäng för det. Sen fortsätter testet på det här sättet. Vi ska inte gå igenom allting men ni kan gå in på gavleenergi.se och göra testet. Så får man jämföra sitt resultat med andra om man så vill. Det är ett bra sätt att både spara el och spara lite pengar.
Ja.
Smart för alla inblandade, både klimatet och ens egen privatekonomi. Om man är intresserad av att köpa el från Gävle Energi, de gör ju mycket annat men de säljer ju också el. Då kan man gå in på gavleenergi.se, välja klimatsmart el och teckna ett elavtal. Vi är inne i slutet av 2018 nu.
Ja.
Och jag har ju tänkt i liksom ett års tid att det är precis 200 år sedan Mary Shelley släppte Frankenstein i sin första utgåva. Vi har pratat mycket om Frankenstein, pratat mycket om Mary Shelley. Nu ska vi göra färdigt den berättelsen.
Men tydligen inte.
Nej, det blev inte riktigt. Ibland får man ju bara känslan för att det är det här som jag vill göra. Dessutom så har jag länge planerat ett annat litteraturhistoriskt avsnitt och vi ska kolla på H.P. Lovecraft, den klassiska skräckförfattaren och hans många, många trauman när han försökte flytta till Brooklyn och så. Mm. Det kommer 2019 någon gång. Men när man får en sån där idé från ingenstans, ibland måste man bara göra det avsnittet då.
Är det här en sån idé?
Mm. I somras så pratade vi om amerikanska inbördeskriget och sydstatsgeneralen Stonewall Jacksons legendariska sista ord. Let us cross over the river and rest in the shade of the trees. Någonting i den stilen ska han ha sagt.
Ja.
Väldigt det märkliga sista ord.
Det här blev jag väldigt upprymd av att det tydligen hade blivit en roman med titel.
Mm, precis. Berättar,
alltså, hans sista ord blev titeln på den här romanen.
Ja, Hemingways näst sista roman, Överfloden in bland träden, som blev så sågad. Och det kom till mig där och då när vi pratade om det. Och så sen har jag gått och funderat på vilken galen tid Ernest Hemingways sista tid i livet egentligen var.
Mm.
Från utdömd föredetting till väldigt, väldigt upphöjd, Nobelprisad stjärna till, ja, vad ska man säga, katastrof en gång till.
Ja, det är det här vi ska beta oss igenom då.
Mm, precis.
Så. Han föddes i Illinois 1899.
Just det.
Nu kommer det här.
Förlorade generationen, den typen av ungdom som hamnade i första världskriget.
Mm. Han levde i ett kristet hem med en morfar som höll gudstjänst 6-7 dagar där hemma.
Just det.
Han var med en kristen ungdomsorganisation. Det här är grejer som kommer att spela viss roll för tolkningar kanske av den gamla havet sen.
Ja, det är om man köper att det är en kristen allegori. Det gör inte jag, men det inte. Vi kommer till det.
Det här ska bli intressant att prata om då i så fall. Han hade en mamma som hette Grace som var sånglärarinna. Hon tyckte att det var väldigt viktigt att Ernest fick lära sig att spela cello tydligen. Så hon höll honom hemma från skolan ett helt år för att han skulle lära sig det. Han hade en pappa som hette Ed som var läkare och väldigt, ja, han var ganska hårdhänt av sig. Och intresserad av vildmarksliv.
Mycket vapen.
Man kan säga att han fick en ganska varierad uppfostran ju, Ernest. Den här varierade uppfostran kan man klassa som, ja, det är det man brukar definiera som maskulint och feminint kanske. Ibland då. Det finns ju bilder på lille Ernest i flickkläder och han fick ju samma uppfostran av mamman som hans syster fick och sådär.
Just det, det är en av de här klassiska psykoanalytiska teorierna kring varför Hemingway ville porträttera sig som så macho.
Just
därför
det.
Att han, det fanns någon sorts sexuell osäkerhet eller könsidentisk osäkerhet från barndomen.
Ja, han gör väldigt mycket macho-grejer i sitt liv. Och han får, för den andra sidan är att han får lära sig till exempel skjuta med gevär när han är 2,5 år. Och följa med hans pappa på diverse vildmarks experiment, höll jag på att säga. Sen får han en ganska, vad ska man säga, trasigare relation till pappan i tidiga tonåren. Passiv aggressivitet skulle man kunna säga. Han sitter och siktar på farsan med sitt gevär ifrån verktygsboden någonstans. Och så sitter han och har honom precis på konet där. Och det måste ju bero på att den här pappan var ju ganska, han var ju som sagt hårdhänt och tyckte att straff, det funkar.
Penalism.
Sen tog den här pappan livet av sig och då skyllde han det på mamman istället då. En av de sjukare grejerna, det är mycket sjukt med Hemingway ju, men att han får den här revolvern i julklapp av sin mamma. Den här revolvern som hans pappa skjuter sig med.
Ja.
Det är ganska skevt, tror jag.
Ja, det är väldigt skevt, absolut. Och ändå tror jag att, vi får se, det kanske är en av de mest galna faktabitarna vi kommer in på idag. Jag tror ändå att vi kommer kunna bräcka det.
Jo, det kan man nog göra. Han ville inte gärna prata om sin uppväxt själv. Eftersom han sa att han inte ville såra de som levde, förmodligen sin mamma då. Och han ville heller inte ha någon biografi skriven över sig själv på typ 100 år efter att han hade dött.
Var det någonting som respekterades?
Inte ett dugg tydligen.
Nej, det finns oerhört mycket skrivet om Ernest Hemingway. Du berättade att det finns 550 böcker skrivna om mordet på Karl den 12:e.
Om det var ett mord.
Om det var ett mord, ja, men okej. Okay.
Hans död.
Ja, Karl den 12:s död. Det är konstigt att det är klart det är inte mord när det är krig, men någon har ju skjutit honom oavsett vem det var.
Ja.
Jag vågar säga att det finns fler böcker skrivna om Ernest Hemingway än om mordet på Karl den 12:e, om det var ett mord.
Ja, han var ju väldigt äventyrslysten av sig. Och han, som du sa, han var ju med i första världskriget, inte som soldat utan mer som ambulansförare i Italien eftersom han hade för dålig syn på ena ögat. Va?
Just det.
Och där lyckades han ju då bli träffad av granatsplitter och sen låg han i en sjukbädd resten av tiden. Men de här erfarenheterna, han samlade på sig erfarenheter hela tiden som sen leder fram till olika böcker.
Just det. Det
här som blev Farväl till vapnen,
yep,
som kom 1929. Men apropå 20-talet så bor han ju i Paris. Och det var många andra kulturpersonligheter som gjorde också. Och en av de tuffaste macho-grejerna man kunde göra i Paris på 20-talet, det var ju att gå runt ett hörn som man inte hade kontrollerat i förväg.
Det är en gammalt skämt från historiepodden här.
Exakt. Jag tänkte att det här måste man ändå återanvända. Eftersom risken för att gå runt ett hörn som man inte vet om det är någon annan kulturpersonlighet på andra sidan.
Du kan smälla in i Coco Chanel eller... Ja. Någon av surrealisterna eller vad som helst.
70% risk om det går runt ett hörn liksom, att det blir en headbang där.
Ja, skallskador och sådana trauman, hjärnskakningar var ett stort problem för de franska sjukhusen att hantera.
Just det. Han åkte till Pamplona ganska frekvent på den här tiden också.
Och, Spanien.
Ja, och såg på tjurfäktningar och sådär. Och det är därifrån han får inspiration till Och solen har sin gång 1926, som jag för övrigt har läst faktiskt. På,
ja. inte för att skryta, men... Ja,
nej, men antalet romaner man har läst är ju inte lika omfattande som antalet facklitteratur ändå.
Ja, men någon Hemingway-bok har du tryckt?
Ja, det har jag faktiskt. Även den här som vi ska prata om senare.
Den gamla havet är ju kort, den går ju snabbt att läsa.
Ja, du menar att alla korta romaner måste man ha läst i livet.
Ja, men det är ju mindre motstånd att plocka upp 100 sidor i den gamla havet än 800 sidor Bröderna Karamazov.
Så är det faktiskt, ja. Och sen har vi 30-talet då, som sagt. Vad gör man då om man är macho? Då är man ju med i spanska inbördeskriget och är krigskorrespondent där. Och då kommer den här boken Klockan klämtar för dig 1940 som handlar om det där.
Just det.
Det finns en svensk författare och Hemingway-fantast som heter Nils-Erik Forsgård.
Mm, precis. Hans bok ligger där.
Ja, så där, ja.
Ja, han är duktig på det där.
Jo, han har ju verkligen grottat ner sig i Hemingway. Och vad jag tycker är mest intressant är att han har lyckats... Det är kanske mycket som är intressant här, men det är ganska spännande att han har hittat en klippdocka i en tidning, Vanity Fair heter det.
Mm, just det, stort amerikanskt magasin.
Just det, någon form av modetidskrift där, från 1934. Och där finns det en klippdocka som föreställer Hemingway som neandertalig människa.
Ja.
Och man kan klä ut den här figuren med leopardskinn. Den kan hålla en död hare i ena handen.
Ja.
Och en klubba i den andra. Man kan få den här klippdockan och bli en kafébesökare i Paris.
Just det.
Eller fiskare. Eller en tjurfäktande matador.
Där har vi alla de här klassiska Hemingway-bilderna.
Väldigt mycket macho-klichéer här.
Ja. Sådana här avsnitt är ju svåra. För å andra, ena sidan vill vi ju prata om alla galna grejer han gjorde och spä på myten lite grann. Samtidigt säger ju alla de här långa biografierna att det är jättemycket myt och Ernest Hemingway var oerhört skicklig och väldigt tidig med att börja värna om sitt personliga varumärke.
Mm.
Och då fick han hjälp av tidningar som Vanity Fair,
ja,
där man lärde barnen att Hemingway är minsann matador och fiskare.
Ja, fiskare var han i alla fall.
Under den perioden som Daniel har beskrivit här så är Hemingway en mycket uppskattad författare. Han kommer ju verkligen slå igenom på bred front. Men det vi framförallt kommer fokusera på nu är ju när det börjar gå sämre för Ernest Hemingway. Och då ska vi komma in på Överfloden in bland träden. Jag har inte läst romanen tyvärr. Men den handlar om en överste som efter andra världskriget träffar en italiensk grevinna. De har en romans och översten, präglad av sina erfarenheter från andra världskriget och sina kroppsliga skador, har ändå svårt att helt och fullt få det här att fungera. Det påminner till, får se här nu, 100% om Ernest Hemingways egna relationer efter andra världskriget.
Mm-hmm.
Då han stannade i Italien och blev tillsammans med en tjej. Det som är intressant med den här romanen är att Hemingway var inte som typ Kafka eller någonting som efter sin levnad blev upphöjd till det här är kanon, det här är bland det bästa som den epoken och den här typen av litteratur har att erbjuda, utan Hemingway var enorm under sin egen period.
Mm.
Och när den här romanen publicerades 1950, då hade det varit 10 år sedan Hemingway publicerade någonting senast. Och då går man ju att fundera så här, när kommer Hemingway egentligen med någonting nytt? Det här skulle bli hans stora triumfatoriska återkomst.
Mm.
Men det blev det inte. Över 150 amerikanska tidningar publicerade recensioner som varierar från skeptiska till direkt avfärdande. Man säger att intrigen, den är banal. Karaktärerna, de är statiska. Hemingway verkar vara en kraft förbrukad i förtid. 1950, det här märker man inte minst i Nobelpriskommittén. För 1950 så hade ledamoten Anders Österling, som den andra personen sedan 1947, nominerat Hemingway till Nobelpriset, men själv dragit tillbaka sin nominering när nya romanen kom. Det säger ju ändå någonting.
Ja, han sa att, eller skrev, författarens styrka har blivit förbrukad i förtid.
Ja.
Honom ska vi inte ge något.
Nej, och det tycker jag ganska väl formar bilden som litteraturetablissemanget hade om Hemingway. Jaha, så där är det med vissa. De klarar, de har några bra romaner i sig som ung och så sen finns det inget mer. Det är med detta i åtanke som A.E. Hotchner, amerikansk journalist och vän med Hemingway. Hotchner lever faktiskt fortfarande, 101 år gammal.
Mm-hmm.
Han åker till Kuba för att hälsa på sin kompis för att Hemingway har skrivit ett brev till Hotchner att han är, citat, nere som fan.
Ja, han är riktigt deppig här.
Ja, han är superdeppig och du vet hur man är som kompis. Då ställer man upp, då åker man till Kuba. Orsakerna till Hemingways deppighet var många. Det är krig i Korea, men Hemingway kunde ju inte vara med. Han är sjuk, han är trött. Och du vet, när det är krig och man inte får vara med i kriget, då blir man deppig. Förvisso, han hade ju kärlek, det är sin fjärde fru, va? Mary Welsh Hemingway. Men då är han ledsen för han är för gammal för att skaffa barn.
Ja.
Vad är kärlek värt om man inte får skaffa barn?
Nej.
Det är ju inte vatten värt. Det finns en ganska rolig serie som Liv Strömqvist har i seriealbumet Prins Charles känsla, där hon går igenom den här relationen som den gamle, alkoholiserade, fete, sjuka, han har ju jättemycket så här hudsjukdomar och grejer också. Och mycket av fruns uppgifter går att badda honom med olika typer av grejer. Att det är lite svårt att se vad hon får ut av den relationen.
Prins Charles?
Alltså, albumet heter Prins Charles känsla.
Aha.
Det utgår från, det handlar om relationer i största allmänhet.
Och det här är då Hemingways?
Ja, och Hemingway är en av de relationer som hon gräver i. Själva tesen där, det låter inte så kul när man berättar, men själva tesen är ju att det är svårt att tänka sig att det skulle vara motsatt, att det skulle vara en 60-årig, alkoholiserad, fet, hudsjukdomsdrabbad tant som hade en ung snygg snubbe som var baddade hennes hud väck. I alla fall, han är sur på mycket, men Hotchner, han börjar reagera på hur noggrann Hemingway är med att berätta att han aldrig läser recensioner. Recensioner, de läser jag inte.
Nej.
Har aldrig brytt mig om en recension. Det är inte sant.
Det är inte sant, nej.
Han läser recensioner och de här recensionerna har gjort honom arg, besviken, ursinnig, kolerisk, melankolisk, arg igen och så vidare.
Ja, innan den här boken kom 1950 så hade han ju skrivit den här boken Afrikas gröna berg 1935 och blivit ganska kritiserad för den med. Den handlar mest om en hysterisk storvildsjakt.
Ja.
Och då hade han ju hotat att åka till New York och citat perforera packet med Thompson-kopisten.
Just det.
Och då menar han ju att han ska
skjuta dem.
Skjuta hål på de här kritikerna.
Ja. Ja, det är ju ett argument för att han faktiskt läser och bryr sig om vad de skriver.
Det verkar ju sådär.
Ja, men när han sitter här i Kuba i början av 50-talet så har han ett trumfkort på ärm. Hemingway skröt ofta om det kassaskåp i Havanna där det låg en mängd färdigskrivna romaner. Det var bara att sticka in handen där och välja och vraka. Mm-hmm. Det fanns faktiskt stoff till en hel trilogi, menade han. Han skulle skriva en trilogi baserad på vatten, land och luft. Sen, när han nu sticker in handen i kassaskåpet där och rotar fram någonting, ska sanningen fram så är det kanske bara en del i det där kassaskåpet som verkligen var genial. Han har en kort roman om en kubansk fiskare. Tänkt att fungera som epilog till vattendelen av trilogin. Men nu är han sur och nu tänker han, nu ska jag ut med någonting riktigt bra. Det är det manuskriptet som Hemingway sticker till sin vän Hotchner. Och han blir med detta den första i en lång rad av människor som kommer att göra samma läsning av romanen som egentligen hela det här avsnittet bygger på. Den gamle och havet är enligt Hotchner som Christian Ekwall skriver i Bakhålls utgåva av romanen, ett motangrepp på alla de som häcklat Hemingway och hans författarskap. Det var Ekwall skriver. Jag skulle kunna ta ett steg längre. Jag skulle vilja påstå att det är en hämndfantasi på de här kritikerna.
Han tänker att de är hajarna, för att tala klarspråk, som han hugger ihjäl.
Mm. Precis. Så, Den gamla och havet. Varför fanns den här idén överhuvudtaget? 1936, vad var det, året efter han hade skrivit om afrikansk storvildsjakt, så hade han skrivit en artikel i amerikanska Esquire Magazine som hette On the Blue Water. Och det handlar om en fiskare som fångar en stor marlin, en svärdfisk, och sen blir attackerad av hajar. Låter det bekant det här?
Ja, det här tycker jag låter som hela storyn i Den gamla havet.
Yes!
Hemingway har ju nästan repeterat sig själv sen och sen fått det till att bli en succé. Ungefär som när någon gör en cover på en tidigare hit och så blir covern mer poppis än originalet.
Mm.
Med den skillnaden att han själv är originalet här då, i och med den här essän.
Just det, ja, det kan man påstå. Berättelsen hade nått Hemingway via en gammal fiskekompis, Carlos Gutierrez. Och ja, men vi kan läsa, det här är ur Nils-Erik Forsgårds bok om Hemingway. Och det är, jag tror att det är Hemingways artikel. En annan gång var en gammal man ensam i en båt utanför Cabanas. Han fick en stor marlin på kroken och fisken drog båten långt till havs i den grova handlinan. 2 dagar senare plockades den gamle upp av fiskare 60 sjömil österut. Och då hade han huvudet och frampartiet av sin marlin fastsurrad längs båten. Det som var kvar av fisken, mindre än hälften, vägde 400 kilo. Och så hoppar jag sen lite grann i artikeln. När han låg surrad längs båten hade hajarna angripit honom och den gamle hade kämpat med dem ensam ute i Golfströmmen i en liten båt. Han hade klubbat dem, stuckit dem och slagit dem en åra tills han var alldeles slut och hajarna hade ätit så mycket kött de orkat. Han grät i båten då männen plockade upp honom, halvgalen av förlusten, och hajarna kretsade fortfarande kring honom. Mm. Dramatiskt.
Jo. Men väldigt likt, som sagt, det som sen kommer.
Oerhört likt. Det är ju lite mindre litterärt, mindre utvecklat, men det är ju precis samma intrig. För 15 år senare, under 1951, skriver Hemingway om denna berättelse till en sorts hjälteberättelse, som den kommer bli i sin litterära form. Ungefär 100 sidor, knappt några karaktärer och ja, men en handling som är lika enkel som den är briljant. En gammal fiskare, Santiago, har inte fått fisk på 84 dagar. De första 40 dagarna har han haft hjälp av en yngre fiskare, pojken kallad i romanen Manolo. Den 85:e dagen biter den största marlin Santiago någonsin har sett på kroken. 3:e dagen, efter en dödskamp mellan 2 otroliga kämpar, fisken och Santiago, så har Santiago fått upp sin fisk. Han binder fast den långa fisken längs med sin båt och börjar segla tillbaka. Sen angrips han av hajar. Och liksom steg för steg tappar han verktyg efter verktyg. Först sin harpun, sen sin klubba. Och slutligen så kämpar han på med bara åror mot de här hajarna. När han går i land finns ingenting kvar av fisken annat än ett huvud, en ryggrad och den ståtliga fenan. I romanens sista meningar står ett par dumma amerikanska turister och tror att det är skelettet av en haj de tittar på. Där har vi berättelsen.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det är ingen slump att det just är en fiskeberättelse som Hemingway skriver.
Nej, precis. Något han är bra på så är ju fiske faktiskt.
Mm.
Och runt 1932 så hade han ju rört sig mer och mer runt Kuba och sen flyttade han ju dit och han åker ju till det här området för att fiska just och göra fiskeresor dit.
Mm.
Han hade också en relation där med en bipolär kvinna, en fru till en flygbolagschef faktiskt som hade ihopet med honom.
Just det.
Och de två hade ju fått en sån här stor marlin, en spjutfisk, mm. på kroken. Men de hade tappat den efter 2 timmar.
Mm.
Så det finns ju en... Han har ju en grej för de här marlins.
Ja, och det är ju också, alltså det är ju en trofé inom sportfiskekretsar.
Ja, jo.
De är så snabba och vackra och allt vad de nu är.
Den här kvinnan tyvärr, hon hoppar ju från en balkong och bröt ryggen. Och då flyttade hennes man henne till ett sjukhus i New York, så då tog ju det där slut.
Mm, så kan det gå.
Men han flyttade till Kuba i alla fall och bodde på en gård där öster om Havanna.
Mm.
Han flyttade dit runt 1940 och då har han ju, han bor inte där själv utan dels har han ju lite olika fruar i olika perioder.
Mm.
Men han har ju också en hund, en chaufför, en betjänt, en kinesisk kock, en snickare, 2 hembiträden, 3 trädgårdsskötare och en helt oumbärlig karl som tränar Hemingways obligatoriska stall av stridstuppar.
Mm.
Mm.
Just det.
Och ett högt torn också på ungefär 4 våningar som den fjärde frun hade inrett som kontor åt honom.
Mm.
Och där kommer naturligtvis de 30 katterna att husera sen också.
30 katter, det är mycket katter alltså.
Det är mycket katter där. Han tyckte inte om att skriva där egentligen ändå.
Nej.
Utan han skrev helst i sovrummet eller vart det är.
Ja,
det var någon byrå där han sitter och trycker på. Apropå fiskande så har han ju en del rekord där. Tydligen så ska han ha fångat in en 4 meter lång svart marlin på 198 kilo.
Mm.
Det här räknas ju ofta i fot och skålpund och sådär, vilket är helt obegripligt. Så då har jag översatt det här till, och då är det ungefär 4 meter och 198 kilo.
Jag fick 212 kilo när jag räknade om det, men du har säkert rätt.
Ja, det vet jag. Jag har använt någon sida som konverterar det här.
Ja, samma här. Det är Nalle Valtiala, en understräckare i Svenska Dagbladet, som tar upp flera av de här grejerna. Och jag tror att han bara har varit lat och inte orkat översätta det så att det står pounds i den amerikanska förlagan.
Ja.
Och han skriver skålpund som känns oerhört arkaiskt.
Ja, eller hur? Det är helt... Det fattar man inte.
Nej.
Han fångar också en tonfisk på 162 kilo, enligt mig.
Ja, 144.
Men det som var speciellt med den här var att det var den första som man fångade i de här områdena, första tonfisken som man fick in utan att den var så att säga äppelskalad.
Ja, just det.
Äppelskalare, det är ett helt underbart begrepp ju,
yeah.
för hajar och hajattacker på en fångst som man har.
Yeah.
Hemingway avskydde hajar, kan man ju säga. I Den gamla havet så skriver han så här om berättelsen och sin karaktär. Nu kunde han se deras breda, platta, spadformade huvuden och breda bröstfenor med vit spets. De var avskyvärda, illaluktande hajar, asätare såväl som rovdjur. Och när de var hungriga kunde de bita i en åra eller rodret på en båt. Det var dessa hajar som kunde hugga av benen på simfötterna på sköldpaddor medan de låg och sov på vattenytan. Och, om de var tillräckligt hungriga, angripa folk i vattnet även om de inte hade någon lukt av fiskblod eller fiskslem på sig.
De jäklarna.
Han hatar dem lika intensivt som vissa ogillar vargar, eller vad man ska säga.
Just det.
Jag tror att det är en jämförbar parallell.
Det tror jag också. Dock tror jag inte att det finns så många svenska jägare som Hemingway berättar i ett brev 1935. Under 2 veckors tid har skjutit 27 hajar.
Ja, Han har ju peppat om. Man kan säga så här att det finns väldigt många sportfiskare som tycker att Hemingway är större som sportfiskare än författare. Och det kanske säger mer om sportfiskares litterära näsa än Hemingways talanger inom det här området. Men jag tillhör lite grann båda kategorierna ändå.
Sportfiskare och litteratur. Ja, men
jag läser ju en del ändå.
Ja, jag fiskar en del också.
Kanske inte så mycket romaner, men okej. Han var en imponerande fiskare, men det, som du säger, den här etiska fingertoppskänslan hade han ju inte när han sköt ihjäl dem helt enkelt. Och det värsta jag har gjort någon gång, det var jag och en kompis som hade fått för oss att vi skulle skapa liv i en damm.
Mm.
Så då fångade vi en gädda. Och sen sprang vi inom skogen med den här infångande gäddan i en stor låda av vatten. Slängde upp lådan på flaket och körde iväg för glatta livet i kurvorna och mot den här dammen. Och sen öste vi fisken där och gäddan.
Vad är det för flak här? En bil eller en packmoppe?
Ja, det är en bil.
Ja, okej.
Okay. Så att det säger något om att vi ändå inte var så.
Nej, jag skapar en bild framför mig här.
Mm. Och vi hade också höllt i en massa abborrar och mörtar och grejer som man skulle kunna äta och så.
Ja. Yeah.
Gäddan dog.
Ja.
Så att det var ju kanske inte så bra gjort. Apropå etik här.
Det är nog inte värsta brottet som har utförts mot gäddor.
Ja, faktiskt inte. Historia. När jag tänker efter så har jag varit med om ännu värre. Vi hade en tävling, fisketävling årlig, för ganska länge sedan i och för sig. Men då, första gången så tog vi upp alla gäddor för att mäta och väga dem och sådär.
Mm.
Och släppte inte i dem igen. Så det låg 30 gäddlik uppe i skogen. Och det här är ju... vi var lite yngre än vi är nu, måste jag säga. Och vi hade i alla fall vett att känna skam över det här. Så att de kommande tävlingarna, då mätte vi och vägde dem i båten och sen släppte i dem.
Okej.
Och då vill jag bara jämföra det här med att Hemingway också sköt 18 elefanter på en månad.
Ja, just det.
Förutom att han sköt ihjäl 27 hajar.
Ja.
Så att jag vet inte vad slutsatsen här är viktigt.
Det är mycket god gäddpaté som aldrig gjordes,
ja, nej, det är
den sommaren.
Förskräckligt faktiskt.
Det är inte många energipoäng där. Men
nej, det är det här är ju tveksam innehåll.
Men nu ska vi inte missa, för mitt favoritfakta i det här avsnittet tror jag är ju med de här 27 skjutna hajarna.
Mm.
Nämligen att han brukade skjuta in sina initialer i hajarnas huvuden.
Ja, just det.
Då hade han sin Colt Woodsman halvautomatiska sportpistol som han tyckte var det föredragna vapnet för att skjuta hajar. Och jag har räknat, för att skjuta in EH i huvudet på en haj så måste du skjuta minst 12 rundor. Det känns ju väldigt stört.
Ja, det är mer stört än att slänga upp 30-tal gädda i skogen.
Ja.
Dessutom är ju frågan om det är sant dock.
Ja, det är också en rimlig poäng.
Borde inte den här hajen sjunka innan han hinner skjuta in alla initialer och så?
Jo, och det kan också handla om att sprida bilden av sig själv som så tuff människa. Jag skjuter hajar. Innan vi kommer in på att börja överföra vår kunskap om hans relation till hajar och sportfiske på en riktig tolkning av den gamla havet då ska vi ha med oss Hemingways så kallade isbergsteknik. Det här är ett berömt begrepp. Många av er har säkert utsatts för det när ni har läst svenska i skolan. Han började torgföra redan på 30-talet. Endast en åttondel av isberget syns som bekant ovanför ytan, men resten finns därunder. Den skicklige författaren Hemingway använder sig själv som exempel, som den skickliga författaren, är så påläst och kan sitt ämne så till den grad att hen kan utelämna de andra delarna och läsarna kommer intuitivt förstå helheten ändå. När man kan så mycket om, vad skulle du säga är ditt specialistämne här i livet? Vad kan du mest om? Är det Caesar?
Ja, kanske det.
När man kan så mycket om Julius Gaius Caesar som Daniel Hermansson, då räcker det med att visa en åttondel. Ni kommer intuitivt förstå de andra 7/8-delarna för att han är så förtrogen med det här stoffet.
Mm, det här är Hemingways teori.
Mm, det är det.
Nils Schwartz som skriver för Expressen, han har skrivit så här angående det där. Den sentimentala maskulinitet som formligen osar ur hans böcker är oemotståndligt feromon, mest för mycket unga och mycket osäkra män. Hemingways stil är det geniala uttrycket för en gränslös fåfänga. Den där synliga åttondelen av isberget ska låta ana tyngden av allt som döljer sig under ytan. Men där finns ju bara resten av isberget. The same stuff, de maskulina poserna. Hemingway blev sin stils fånge. Han gjorde om den till livsstil medan de 7/8 av isberget smälte i whiskyglasen på otaliga barer världen över.
Just det. Det är nästan en så här kritik av Hemingways sätt att leva.
Ja, det är ju.
Och de ämnena han följer. Jag har nog en annan angreppspunkt. För alltså, det Hemingway menar är att till exempel det här gamla havet som bara handlar om en fiskeresa. Det är några sidor före och några sidor efter. Men han menar att jag kan ju den här människan och den här miljön så mycket. Jag kan skriva flera tusen sidor om den lilla fiskebyn. Om människorna, om språket, om religionen, om barerna, om vädret. Men jag behöver inte det. För på de här 100 sidorna så finns allt det där i bakgrunden. Men jag köper inte riktigt det. Jag tror att den här 7/8 behöver inte alls vara baserad på vad man egentligen kan. Jag tror det räcker med feeling för vad du utelämnar. Och ett exempel som jag har blivit varse om kommer från Billy Rimgard och Tobias Nordströms podcast Obiter Dictum. Jag kanske har tagit det här exemplet tidigare i podden. Jag har tagit det 100-tals gånger när jag har pratat med mina elever om så här olika sätt att beskriva karaktärer. Och det är John Carpenters 80-tals klassiker Flykten från New York när Kurt Russell spelar Snake Plissken.
Mm-hmm.
Har du sett den?
Nej.
Det är en framtidsvision där hela New York har blivit ett fängelse. Man har dragit upp murar.
Mm-hmm.
Och så har man spärrat av New York. Där inne sköter sig brottslingarna som de vill.
Mm.
Problemet blir då när presidentens helikopter kraschar här. Och man måste skicka in en riktig tuffing för att få ut presidenten.
Jaha.
Och hur ska man då presentera Snake Plissken, Kurt Russells actionhjälte? Han kommer med så här långt hår och han har en lapp för ena ögat, ser ut som en pirat. Jo, han går fram till ett skrivbord där en man bakom bordet frågar.
You flew the Gulfire over Leningrad.
Och Snake Plissken svarar.
I guess I go in one way or the other. Doesn't mean shit to me. Give me the paper.
Sen får vi inte veta någonting mer.
Uh-huh.
En helt briljant scen som ger karaktären en hel historia. Det låter coolt och byråkraten är så imponerad och vi kan själva fylla håligheten med vad är det för krig han har varit med om och vad var The Gulfire och alla sådana grejer. Man skapar en mycket större helhet i sitt huvud av en liten replik. Men när Oddpodd-gänget gjorde en intervju med John Carpenter och frågade honom om den här linen som de har gjort till en så viktig sak i hans konstnärskap nästan, så säger han, det betyder ingenting. Han måste ju, något behövde han ju säga. Mm. Jag skrev väl bara någonting. Jag tänkte inte på det.
Nej.
Man måste inte kunna skriva tusentals sidor om en värld för att isbergstekniken ska kunna funka. Det är dock viktigt att inte, som ibland görs, misstolka Hemingways isbergsteknik med att tro att det han menar är att de 7/8 som inte syns är symboliska. Att den delen av isberget vi inte ser, att det är någon sorts djupare mening. Det är någon sorts allegori, alltså att berättelsen handlar om något annat än vad den egentligen handlar om. Det menade ju Hemingway att det gör de inte. När han ombads tolka den gamla havet sa han att havet, det är havet. Den gamle mannen är en gammal man. Pojken, det är en pojke. Och fiskarna är fiskar.
Ja.
Det var hans tolkning.
Jo, det är hans tolkning, säger han.
Det köper inte jag.
Nej, inte jag heller. Det blir en väldigt framgångsrik kortroman det här ju.
Mm.
Och trots det så har ju då vissa tråkighetsministrar, pessimistambassadörer och så vidare påpekat diverse konkreta osannolikheter i den här storyn.
Mm.
Den gamle farbrorn är nämligen uppenbarligen en förklädd superhjälte.
Ja. Yeah.
Eftersom han kan befinna sig 4 dygn ute på havet och trots sömnlöshet så hanterar han fångsten av den här 700 kilo tunga marlin utan vidare. Och som krydda på allt så slåss han ju också i 12 timmar mot giviga äppelskalarhajar.
Yeah.
Som egentligen då är vitfenade oceanhajar. Alltså Clark Kent, hans förklädnad framstår ju som väldigt löjlig.
Mm.
han skulle ju ha satsat på en sån här som Barney har i How I Met Your Mother, en sån här gammal gubbe förklädnad istället, för att uppenbarligen så kan ju ingen ana här vilket krut det är i den här Santiago minsann.
Men just det, jag tänkte att om han skulle existera i Marvel-universet skulle det visas att han var en mutant, han är en X-Men.
Ja men precis, och det här har ju folk då påpekat är orimligt. Men jag tycker väl att det är lite väl, det här är ju PT-generaler och realitetspedalanter som håller på. Alltså, det är ju en human.
Men det är ju lite ironiskt att Hemingway skryter om hur realistisk den är.
Jaha, du tänker så. Ah, okay.
När det finns delar som helt uppenbart är övermänskliga. Men det är ju en berättelse om en hjälte också.
Just det, en superhjälte.
Ja, lite så ja. Ska man säga när du ändå sa att den blir väldigt framgångsrik. Alla som hade fått läsa Den gamla havet hade tappat hakan, så han visste att den här skulle bli varmt mottagen. Men när hela berättelsen publicerades i tidningen Life så såldes den i 5,3 miljoner exemplar på 48 timmar. Första upplagan av boken 50 000 ex såldes slut på 10 dagar och i 26 veckor låg den etta på New York Times bestsellerlista. Så att det blev en kommersiell och, som vi ska se sen, riktig kritikerframgång också. Okej, då kommer vi in på de här olika tolkningarna och vi får väl landa i lite olika. Jag vill ju framförallt göra den självbiografiska tolkningen. Men de tre traditionella tolkningarna, där är inte Hemingways egen variant att havet är ett hav och den gamle mannen är en gammal man med överhuvudtaget. Utan det brukar handla om religiösa symboler, det brukar handla om en psykoanalytisk teoretisk ansats och det brukar handla om den självbiografiska varianten. Var vill du börja?
Var jag vill börja?
Ja.
Ja, vi kan väl ta den religiösa.
Mm.
Till exempel så förekommer det faktiskt ibland en del helt ohöljda referenser som är religiösa.
Mm.
Som till exempel när Santiago ser den första hajen och så skriker han till aj! Som han gör.
Mm.
Eller oj! Aj! Och då så skriver ju Hemingway aj! Sa han högt. Det finns ingen översättning för detta ord och kanske är det bara ett läte likt det som en människa ofrivilligt utstöter i den stund hon känner spiken tränga genom händerna och in i träet.
Mm. Det är ju en referens till Jesus Kristus.
Det är svårt att så att säga inte dra den slutsatsen.
Mm.
Och sen när Santiago väl kommer hem till stranden och går upp för vägen mot sin stuga så bär han ju masten på axeln.
Som ett kors.
Ja, och han ramlar flera gånger och måste vila också. Det här är ju Golgata-episoden. Mm. Han har dessutom en hatt som tydligen skär in i pannan. Ja. Slash törnekrona.
Tycker du att den där tajta hatten är lika stark som de andra?
Nej, det kanske inte tycker, men ändå.
Han sätter också den här grova fiskelinan på ryggen. Mm. När Marlin drar honom ut till havs och så får han de här såren på ryggen också.
Men det finns ju också de här nyckeltalen, bibliska nyckeltalen, 3740. Den här striden med svärdfisken, den pågår ju i 3 dagar. Var det något annat som pågick i 3 dagar?
Det är ganska mycket som har pågått
det
i 3 dagar.
Är förstås, men Kristi lidande till exempel. Och sen har vi nyckeltalet 7. Det tar ju Santiago 7 försök att fånga den här svärdfisken. Och sen när det väl kommer hajar så är vi 7 stycken han dödar.
Och då är det, vad är det i Bibeln, att det tog 7 dagar att skapa världen, eller?
Ja, det är ju till exempel.
Ja, det finns 7 små dvärgar också.
Ja, men de är ju snarare kopplade till det här bibliska talet 7. Det är ju därför man har tagit 7 sovarna till exempel.
Ja.
Det är ju en kristen referens också till olika eremiter som sov i 7 dagar. Så jag kommer inte ihåg den här exakt nu.
Mm.
Men siffran 7 är ju bland annat kopplad till bibliska referenser.
Mm. Det är helt självklart att det finns bibliska referenser i det här. Och det är ganska ironiskt också eftersom den enda gången Santiago pratar till Gud, han ber ju vid ett tillfälle och då säger han att jag är egentligen inte religiös, jag brukar inte be, men om du hjälper mig med det här så lovar jag att, och så ditten och datten. Vanligtvis är det ju Joe DiMaggio, den stora baseballspelaren som han tilltalar.
Mm.
Säger den stora DiMaggio skulle orka att ditten och den stora DiMaggio skulle orka att datten.
Ja, man kan ju tydligen till och med slå fast vilka datum den här berättelsen utspelar sig på.
Mm, genom baseballreferensen som förekommer. Precis, eller baseballreferaten menar jag. Så är det absolut. Jag får bara inte att gå ihop till en enhetlig religiös berättelse. Nej. Genom de här små bilderna. Det är klart att de har en sorts religiös spänning eller anspelar på, men jag tycker inte att det håller som helhet. Den andra tolkningen, den är tidstypiskt nog psykoanalytisk och den utgår från en oidipal triangel där havet är modern.
Det är Christian Ekwall som skriver.
Ja, precis. Det är inte hans tolkning, utan han refererar till en amerikansk psykoanalytikers läsning av den.
Mm.
Dödandet av fisken är ett fadersmord där fisken symboliserar pojkens, alltså den man då, som inte längre fiskar med Santiago. Fisken ska då symbolisera den pojkens nya kapten och eller pojkens biologiska far. Och detta fadersmord för med sig en våg av skuldkänslor och hajarna kommer direkt och angriper med sin citat kastrationsartade hämndaktioner.
Och så kopplar man förstås på då Hemingways trassliga relation med sin egen far och det faktum att han har söner som han nu har det trassligt med.
Ja, det är inte min favoritläsning heller. Sen får ju alla göra sin egen läsning och tycka att det de tycker är rätt tolkning, det är rätt tolkning. Men jag är inte speciellt intresserad av varken den religiösa eller den här psykoanalytiska tolkningen, utan jag är intresserad, likt A.E. Hotchner och många andra, åt en biografisk tolkning av romanen. Det är inte modernt med biografiska läsningar, men det skiter jag i. Ett, därför att det passar, och två, därför att det är mest intressant. Biografi är ju alltid mest intressant.
Det här är ju en subjektiv uppfattning.
Jo, men vadå? Jag sitter väl inte här inför någon...
Nej, okej.
...universitetslektor.
Nej, heller. Du får tycka vad du vill här.
Jag menar följande. 1. Santiago är Hemingway. En gammal uträknad mästare som genom hårt arbete kommer att bevisa att alla har fel. Jag kan fortfarande skriva fantastiska romaner. Eller jag kan fortfarande åka ut och fånga enorma fiskar. 2. Pojken är Hemingways ungdom, en kraft som han försöker uppbringa när det är jobbigt. Jag önskar att pojken var här, säger Santiago varje gång det är riktigt tufft. Och när han säger det så blir han lite starkare och orkar lite mer.
Mm.
Och då följer sig naturligt att de här hajarna som vill förstöra, äppelskala, sabba det här mästerverket, den här långa marlinen, de är kritiker. De är haters, de är hatare, de är alla som inte tror på geniet.
Och det är de han vill banka en kniv i hjärnan på, som han gör med hajarna.
Just det, eller åka ner och skjuta med sin Thompson K-pist.
Just det.
Eller vad det nu var. Det här är ingenting jag har värkt ihop på kammaren, utan jag är en liten tjuv som plockar upp idéer här och var och försöker virka samman dem till någon skev helhet. Men vi pratade om Nalle Valtialas understräckare från Svenska Dagbladet. Och det var väl efter jag hade läst den som jag var, ja, så är det ju. Hajarna är kritiker. Om man köper mitt påstående om att Hemingway vill i alla fall symboliskt skjuta alla de här kritikerna, då kan man ju tycka att det är en kraftig överdrift. Samtidigt så kan man ju lite grann förstå det här att det är väldigt, väldigt jobbigt att bli sågad.
Mm.
Jag läste någon intervju med Lasse Berghagen för en herrans massa år sedan.
Jaha.
Där han skrev om det, hur det är att ha blivit sågad konstant genom hela sin yrkesbana.
Har han verkligen blivit det alltså?
Ja, men det är väl klart. Lasse Berghagen har ju aldrig varit en kritiker, älskling.
Nej, okej. Okay. Stackarn.
Han är ju en folkkär.
Ja, det är ju därför jag tänker att det är konstigt. Men ja, nej.
Ja, men vad brukar folkkär artister vara hyllad av kritiker?
Nej, kritikerna ska ju alltid ha någon annan vinkel på det, som sagt. Ja, fortsätt.
När han berättade hur jobbigt det faktiskt är.
Mm.
Och att ja, till sist så vänjer man sig lite grann. Men man får tjockare hud och så vidare. Och ja, men det har jag också tänkt på nu när vi har varit ute och gjort några live-föreställningar och så.
Mm.
Det är oerhört jobbigt att sitta där och förväntas underhålla och folkbilda människor. Att läsa ett stort uppslag i en dagstidning där det skulle vara 1 av 5. Banalt och dåligt.
Ja, det hade inte varit roligt, nej.
Nej.
Nu har vi inte sett något av det istället.
Nej, hade du velat bli recenserad?
Nej, det klarar jag ändå, tror jag.
Det är en kultur.
Ja.
Nej, jag är skeptisk till det. Det var en intressant nyhet, om det var i somras eller förra sommaren, kommer jag inte ihåg. Men det var när Barometern, lokaltidningen där i Småland, va?
Ja.
Hade nekat nekats av Emmabodafestivalen att få skicka ut sina journalister där.
Mm.
De fick svar, vi vill ha presspass, då fick de svar ungefär att ja, men då får ni köpa egna biljetter. Det är inte intressant för oss att ni ska stå och tycka till om våra artister.
Nej, det här var intressant.
Mm.
Jag har en kusin som jobbar på Barometern förut, han är journalist där.
Han kanske blev nekad inträde. Det blev en kulturdebatt om det här. Och Kristina Lindqvist skrev apropå det i DN att den kvalificerade kritiken går i intellektuell dialog med konsten. Placera den i ett offentligt samtal och ge den ytterligare ett rum att existera i. För ett civiliserat samhälle som värdesätter bildning är kritiken en offentlig angelägenhet och inte det särintresse som debatten nu ger sken av. Så att det finns ett sånt större och djupare värde av kritik. Sen kan man ju se kritikerns jobb som ren konsumentupplysning också.
Mm.
Huruvida det här är en bra eller en dålig film att gå och se.
Så är det faktiskt.
Så å ena sidan, Hemingway menar att kritiker var ett pack. De var hajar som parasiterar på hederligt arbete. Men å andra sidan så kan man säga att kritiker är totalt nödvändiga.
Ja, annars hade kanske en massa folk sprungit och köpt den här in i träden boken som var så usel.
Ja, precis.
Och nu har du sluppit läsa den till och med här på grund av att du vet att den är kas.
Ja. Forsgård skriver i sin bok att hajarna är inte nödvändigtvis kritiker, utan skriver att de är, citat, det ondas princip.
Ja, för hajarna skulle ju också kunna vara bara hajar eftersom han hatar hajar.
Ja, jo, förvisso. Hajar kan man skjuta i huvudet och sen ignorera. Kritiker måste man som författare leva med. Där skiljer de sig faktiskt åt. Ja. Och nu är det lite roligt när en kritiker gillar en ändå.
Mm.
Det var kul att så många ville köpa boken. Det tyckte Hemingway. Det är ju jätteroligt att det här liksom life säljer så bra. Men vad roligt det är att nås av en nästan enad kritikerkår. För nu är det annat ljud i skällan här.
Har han börjat läsa recensioner nu eller?
Ja, han verkar ha gjort det. Vissa hade ju redan på förväg bestämt sig att Hemingway inte var någonting att ha. Svenska Dagbladets Arthur Lundqvist till exempel fördömde Hemingways hela livsåskådning. Det här att människan ska härda ut och utan att klaga behålla sin värdighet. Och så skrev han i sin recension att det här visar att Hemingway har stora brister i både mänsklighet, förstånd och mod.
Mm.
Det är hårt, tycker jag.
Det är ganska hårt, ja.
Men de flesta var översvallande. Alltså, positivt, han är tillbaka. Det här är det bästa han har skrivit. Och först fick Hemingway Pulitzerpriset och sen skulle han komma att vinna The Big One. That Swedish Thing, som han själv brukade kalla det.
Mm.
För det här var på den tiden, förstår ni, då Nobelpriset fortfarande delades ut.
Ja, jo, det var den tiden där.
Ja, det känns som
en gång för länge, länge sedan.
Precis. Det finns en intressant berättelse kring detta. Hur kom det sig att Hemingway den fjärde gången han blev nominerad faktiskt kom att vinna? Han hade, som vi var inne på tidigare, blivit nominerad flera gånger. Första gången 47, men då hade akademin ansett att det var en, citat, ofruktbar gest att ösa pengar och berömmelse på en författare som redan hade sånt.
Mm.
Det är ju ingen poäng. Han är ju redan superpopulär. Han har massa ekonomiska medel. En till sak som talade emot Ernest Hemingway, det var ju att William Faulkner 1950 hade vunnit Nobels fredpris, vill jag säga. Det hade han inte gjort. Han vann Nobelpriset i litteratur. Nu kan inte jag min Faulkner så bra. Jag har bara läst Ljus i augusti, som är hans berättelse om en lynchning i södern. Och deras stilar är knappast identiska, men de var språkliga innovatörer och de var amerikanska män. Och så där funkar det ju.
Vi kan inte ge en amerikan till priset.
Nej, och det där måste ju vara en så tudelad grej. Till exempel för Margaret Atwood när Alice Munro vann Nobelpriset. Nu har de gett det till en kanadensisk medelålders äldre kvinna. Nu är jag körd.
Ja.
Eller så blir man bara glad för att sin kompis och landsman vinner ett pris.
Var det här en markering från din sida mot
landsmaninna?
Kommentatorers försök att införa ordet landsmaninna.
Ja, precis. Jag går i stark antipati mot Jakob Hård.
Oj.
Nej, jag skojar bara. Så att Hemingway, att han skulle få Nobelpriset i början av 50-talet, det var inte speciellt troligt. Men Hemingway är Hemingway, och i slutet av januari 54 så började det cirkulera rykten om att den store författaren hade omkommit.
Ja.
Svenska Dagbladet gick till och med ut med en dödsruna.
Det här berodde ju på att han hade kraschat i Uganda med ett flygplan.
Ja.
Om man inte hittar kropparna efter honom och hans fru.
Nej.
Och då drar man slutsatsen att de är döda.
Ja.
Det är ju lite konstigt i och för sig. De har, kan ju lika gärna ha kravlat iväg någonstans då.
Mm.
Hur som helst, hela världen trodde att nu har han dött.
Ja, och då är det ju, sitter man i Nobelkommittén, tänker man, nu har vi missat vår chans. Så när dimman väl lagt sig och det är tydligt att Hemingway lever, då kommer Anders Österling, ledamoten som tidigare hade dragit tillbaka sin nominering för just Hemingway, att skrida till verket. Ett färskt mästerverk föreligger och kan åberopas, ska man ha sagt. Med andra ord, Hemingway hade visat alla kritiker, alla haters, alla läsare, alla som har sagt att efter överfloden in bland träden, du är en citat förbrukad kraft.
Mm.
Det är du inte alls. På samma sätt som Santiago hade visat att gammal är äldst, så hade Hemingway visat att den som kan sitt yrke innan och utan kan göra otroliga saker. Så fick alltså Hemingway That Swedish Thing den 20 oktober 1954. Akademin skickade ett telegram till både Kuba och Hemingways franska agentur för att vara helt säker att informationen gick fram. Man visste inte riktigt var han var. För hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagd i The Old Man and the Sea, hette det. Alltså, utan den gamla havet inget pris.
Nej, så är det ju.
Dagen efter tillkännagivandet är svenske konsuln ute hos Hemingway där i hans villa i Kuba. Sitter väl där bland katterna. Och äter lunch med pristagaren. Enligt uppgift så är det många vinflaskor på bordet. Svenska tidningar får tag på Ingrid Bergman, Hollywoodstjärnan som spelat i filmatiseringen av For Whom the Bell Tolls.
Mm.
Hon berättar att sist hon träffade Hemingway så hade hon sett en begynnande trötthet.
Ja, det kan man väl lugnt anta.
Men hon spådde en ny vitalitet nu när han hade fått detta fina pris.
Ja.
Hemingway kommer också dagen efter berätta att han tänker inte åka till Stockholm. Varför då, tänker ni? Är det en sån här svår Bob Dylan-grej att man är lite för cool för priset?
Ja, det skulle man kunna tänka sig faktiskt när det gäller Hemingway.
Ja, eller är det en Doris Lessing-grej att hon faktiskt på allvar inte bryr sig utan bara tycker att det är jobbigt att få ett pris? Men så är det inte, utan varför vill inte Hemingway åka till Stockholm?
Han har kraschat igen.
Ja. Yeah.
Bokstavligt talat igen.
Yeah. I Afrika också.
Ja, och inte nog med det så har han ju också bestämt sig för att trots hjärnskakningar och annat så ska han vara med och släcka en brand i Kenya.
Yeah.
En stor skogsbrand där, och det slutar med att han ramlar i de här lågorna och får ganska svåra brännskador.
Mm.
Så han har lite svårt att ta sig till Stockholm och inte så jättepigg på att flyga igen, antar jag.
Nej, han har brännskador, hjärnskakningar och syn- och hörselskador.
Mm.
Och hans läkare har sagt att du får absolut inte åka till Stockholm. Sen är han ganska noga att berätta för den här svenska konsuln då att om det var krig så skulle jag såklart ställa upp.
Mm.
Men det här är ju inte krig, det är bara ett väldigt viktigt och fint pris. Men någonstans måste man ändå dra gränsen. När andra världskriget bröt ut, det glömde vi ju säga, då tog han sin båt Pilar och spände på en massa radarutrustning på den och patrullerade runt Kubas kust för att leta efter tyska ubåtar. När det blev lite för tråkigt samlade han ihop någon sorts privatgarde och drog till Europa istället.
Ja, och enligt mytbildning så ska han ha varit bland de första att ha tuffat in i befriade Paris då?
Det tror jag absolut inte på.
Nej, jag vet inte riktigt om jag tror på det heller. Nej.
Men det är, krig var viktigt i alla fall. Det blir inget Stockholm utan mer fiskande.
Mm.
Och med tiden kommer han börja avsky sitt pris också, därför att den för med sig massa berömdhet. Och det är massa kubaner som helt plötsligt känner igen honom, för han har hjälpt till att sätta Kuba på kartan. När han går in på sin favoritbar där han brukar sitta i lugn och ro och läsa tidningen, då kommer en människa som ska köpa en drink till honom och ska ta honom i hand. Och du vet hur det är.
Det blir för mycket uppmärksamhet helt enkelt.
Ja, precis.
Jaha. Ja, ja. Han har också lite andra problem, kan ju tilläggas, under 50-talet.
Mm, vad är det för problem?
Skavanker på levern.
Yeah.
Det är ingen chock kanske. Men också mjälten och ena njuren.
Yeah.
Diabetes är på ingång.
Ja, det kan man tänka sig också. Ja.
Inflammation på aortan.
Yeah.
Muskelkramp och hudproblem.
Just det.
Han är på dekis rent fysiskt här, skulle man kunna säga.
Ja. Hemakromatos, en kombination av skrumplever och diabetes.
Ja.
Som gör honom bronsfärgad.
Just det.
Det är ju också, det låter otrevligt.
Han börjar kanske fila lite grann på hur han ska, han börjar fantisera i alla fall om att ta livet av sig.
Mm, precis. En annan av tidens Nobelpristagare, den fransk-algeriske författaren Albert Camus, han fick Nobelpriset 3 år efter Hemingway och han skrev en hel del om självmord. Lite hårdraget kan man koka ner hans skrifter i att självmordet är människans avgörande filosofiska fråga att ta sig an. Är livet värt att leva? Ja eller nej? När man har tagit det beslutet, då har man konfronterat den mest springande punkten i mänsklig existens.
Mm.
Den frågan hade Hemingway brottats med under långa perioder. Och han hade gjort spontana grejer som att hoppa över relingen på Pilar och sjunka mot botten.
Ja.
Innan han som vaknade till liv och tänkte, vad fan, jag ska ju vara ett gott föredöme för mina barn. Så har han simmat upp och andas och så vidare. Men mellan åren 54 och 61, då han dricker mer och mer och han blir sjukare och sjukare, då blir självmordsförsöken mer och mer seriösa också. Han börjar prata allt mer om hur han ska döda sig själv också.
Mm.
Och framförallt så är det ju en berättelse som återkommer. Han ska sätta en stol i hallen, sen ett gevär på marken. Det hålls på plats genom att han gapar över det. Och så sen sätter han stortån på avtryckaren. Och så säger det pang. Det här är ju en del av hans liv som, alltså, hela Hemingways liv är mytologiserat. Men det finns ju hela biografier som bara handlar om Hemingways självmord.
Det gör det.
Ja, och det, jag vet inte. Det finns ju någonting väldigt oaptitligt kring det. I och för sig så ska jag inte kasta stenar i glashus. Jag har haft ett liknande intresse för Stig Dagermans destruktiva sida. Men det finns någonting osmakligt när man blir så intresserad av kända författares personliga undergång.
Ja, fast det är ju något osmakligt, men det är också ganska fängslande.
Mm.
Jag såg den här dokumentären om Det slutna sällskapet, heter den ju, om akademin i veckan.
Mm.
Och så fäller de in då Martinsson.
Just det.
Harry Martinsson. Och all kritik han fick ju för att han satt ju med i akademin och så fick han själv Nobelpriset.
Ja, tillsammans med Eyvind Jonsson som också satt i akademin.
Just det. Och det kan man tycka om man vill om. Men
det är ju rimligt att kritisera det. Ja. Sen är ju...
Jo, det här har vi tagit upp i podden innan. Ja. Och det var ju du som lärde mig det här. Men att han då klipper upp sin mage på en psykklinik för att han får tag på en sak där.
Ja.
Det är ju fruktansvärt.
Det är det.
Sätt att lämna in på.
Verkligen. Hemingway, han försökte gå in i rotorn på en flygplansmotor som var på. Han blir inlagd på en avdelning för självmordsbenägna. Han genomgår elchocksterapi. Kommer ut i juni 1961, friskförklarad. Sen den 2 juli samma år tar han slutligen tag i saken och skjuter sig själv. Den förklaringen han själv hade gett var: när man som författare kommer till insikten om att man inte kommer kunna skriva alla de romaner som man har tänkt sig skriva, den insikten är omöjlig att leva med. Jag tänker att det bara skrapar på ytan kring allt som egentligen pågick i hans stormiga huvud.
Mm. Lite trivia kring det här och som förmodligen har att göra med mytologiseringen och allting. Jag har ju upptäckt då när jag har suttit och letat information om honom att det finns, precis som det gör med Elvis för övrigt, lookalike-tävlingar, årliga sådana.
Oj.
Och här, du kan trycka på pilarna där så får du se alla de här farbröderna som tävlar om att vara så lik honom som möjligt.
Mm.
Det ser ju ungefär ut som ett stort konvent där folk försöker se ut som min pappa.
Ja, det är ganska likt faktiskt. Ja. Jag tänker att de här dessutom kan få lite sköna stålar som jultomtar på.
Ja, precis. Det är alternativet då, om man misslyckas som Hemingway-kopia.
Ja, eller ta på dig en vit cowboyhatt så kan du vara Kenny Rogers.
Ja, du ser, de håller en byst av honom där med att ta varandra i hand och så har de fått medaljer. Förmodligen är väl han som har vunnit då.
Ja, han är ju väldigt lik.
Ja, det här kan man googla på. Men de har ju
också, kan skicka upp länken också på Facebook-sidan.
De har ju också riktat in sig på en viss ålder, känns det som, för alla är ju vitskäggiga.
Ja, det är inte så mycket unga Hemingway här.
Nej. Det borde kanske vara en egen kategori.
Ja, det var roligt.
Ja, tack.
Ja, jag har också lite trivia att avsluta med. Idag är många hajar utrotningshotade. Kanske så många som en tredjedel av alla hajsorter är utrotningshotade. Och inte minst så är det överfisket som ett problem. Makohajen, eller bonito, är en av de hajarter som riskerar utrotning. Den är en delfångst, inte minst i de stora tonfisknäten. Makohajen är världens snabbaste haj. Och den Hemingway såg som störst utmaning av alla hajar. Ibland kunde den låtsas vara död länge i båten och sen sprattla till liv och nästan sänka hela bygget.
Mm.
Det är också den här typen av haj som bland annat förekommer i det gamla havet. Det är många hajar som förekommer där. Forskare som har jobbat med hajarna har också slagit fast att just mako är en av de hajarter, om inte den hajart, som har störst hjärna i relation till sin storlek. Hade Ernest Hemingway fortsatt att leva hade kanske fler hajarter säkerligen varit döda nu. Det är mest ett skämt. Skjutna med en Colt Woodsman i huvudet. Och där når vi slutligen symmetri. Från en skottskada i huvudet till en annan. Från en man som skjuter hajar i huvudet som slutligen skjuter sig själv i huvudet.
Just det.
Lite morbid får man säga.
Ja, men så blir det ibland.
Ja, vilket galet liv han hade. Även om mycket mytologiserat.
Och vi har ju inte ens pratat om livet här, utan det här var ju bara, så att säga, relationen med hajarna.
Precis, så är det.
Och med det sagt så ska vi ta och tacka så mycket för att ni har lyssnat.
Ja, nästa vecka då är det julavsnittet.
Ja, det är jag.
Ja, det blir en helt annan typ av farbror vi kommer prata om.
Ja.
Hörrni, ni är varmt välkomna tillbaka då. Tack för idag, hej!
Hej, hej!